I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Surprise, surprise. Jag är tillbaka igen med ett litet bonusavsnitt till er härliga filmälskare och skräckälskare framför allt. En podd som jag bingeat och blev väldigt nyfiken på är Det mörka psyket med Sheila Kamman och Katarina Hauner. Det är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen kring vårt mänskliga beteende. Speciellt fann jag det intressant att de tar upp exempelvis incels eller lögnare. Eller, ja, det finns väldigt många ämnen med tanke på att det är 7 säsonger. Så. Och jag kunde nästan hitta en film till varje ämne och när jag hade lyssnat färdigt på alla avsnitt som finns ute just nu så kom jag på att jag måste veta mer om de här tjejerna och framförallt om hur podden kom till. Så jag ska inte ta upp allt för mycket utrymme utan take it away intervjun. Hejsan, det mörka psyket. Skulle ni kunna presentera er lite?
Ja, absolut. Det kan vi göra. Ska jag börja då? Katarina Hovner heter jag. Är läkare i botten. Jag är dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Och forskare också vid Karolinska institutet. Jag är en av programledarna till Det mörka psyket.
Och jag heter Sheila Kamman. Jag är beteendevetare och forskare. Forskar framförallt om partnervåld och dödligt partnervåld och vilka det är som begår de här brotten.
Så ni har redan svarat på min nästa fråga om ni gör någonting annat mer än bara poddar. Men jag tänkte här, vad har ni för relation till skräckfilm, skräckböcker, läskiga historier? Eller har ni någon relation överhuvudtaget?
Ja, men det har vi. Absolut. Det kan man nästan gissa utifrån vår podd, tänker jag. Det mörka psyket. Vi dras. Jag tror att vi båda kanske dras lite till det mörka, till mörkret. Men om jag börjar då så har jag alltid älskat skräckfilmer från att jag var ganska ung egentligen. Så att jag kommer ihåg att jag verkligen drogs till det och så kommer jag ihåg också att mitt favoritprogram var Efterlyst. Så att jag kan verkligen minnas ganska väl onsdag kvällar när jag satt liksom bänkad framför tvn och vänta på att Hasse Aro skulle komma upp och prata om de senaste brotten och så vidare. Så har jag alltid konsumerat väldigt många, eller mycket skräckfilmer. Och så har jag haft turen att träffa kärleken i mitt liv som älskar skräckfilm mer än vad jag gör. Så vi har ju en tradition av att kolla på skräckfilm varje fredag. Det är ju vår enda tradition, det är liksom fredagsskräcken.
Jag har ju liknande då att det här att det har dragits till det mörka då både i mitt jobb och min forskning och också varit väldigt, väldigt fascinerad. Jag har ju också gillat brott och liten crime-delen då, läst mycket deckare och sånt, men även skräck. Jag började tidigt med Stephen King och Dina Coons och verkligen varit så här, konsumerat väldigt, väldigt mycket. Framförallt skräcklitteratur skulle jag säga, men sen också film. Men jag skulle nog få säga att jag föredrar läsning framför film, men jag gillar film också. Och jag har ju då min man, min kärlek i mitt liv, han gillar inte skräckfilm alls. Han tycker det är ganska obehagligt.
Fegis.
Precis. Men däremot har jag lyckats överföra lite på mina barn. Så att de är lite mer inne på skräck än vad han är då. Så att jag kan liksom dela det här lite med dem som nu börjar komma upp och bli så att man kan gå på bio. Så att jag var faktiskt med min 11-åring på en 15-års skräckfilm nu första gången för hans del då. Och det var väldigt härligt att få se en gammal hederlig skräckfilm på bio också. För det var rätt länge sedan. Men jag gillar skräck. Jag gillar att bli skrämd. Jag gillar det obehagliga. Jag tycker det är väldigt kittlande och intressant.
Tänker från ni båda jobbar med någon form av som partnervåld eller kriminologi och så. Kommer ni i kontakt med någon, kan ni jämföra skräckfilmerna med vad ni upplever i era jobb?
Alltså jag gör det ganska lite igen. Ja, alltså kanske vissa stråk här och där. Men i regel skulle jag nog säga att jag inte gör det när vi kollar på skräckfilm på fredagar. För att för mig är det liksom total avkoppling och att det är någonting. För jag tror att det skulle bli lite för mörkt för min del om jag skulle koppla det till det verkliga på något sätt. Samtidigt så är det, jag säger ju emot mig själv, för att jag gillar ju mer verklighetstrogna skräckfilmer. Jag är mer för det som skulle kunna hända och liksom psykologiska thrillers i jämförelse med till exempel vampyrer och liksom sådana saker. Vad säger du, Katarina?
Ja, nej, men precis. Jag tänker ibland kan jag slås av att man liksom i jobb stöter på fall som är sådär, kryper in på väldigt mycket. Oftast kan man, jag menar, det lär man sig med åren också, att hålla en viss distans och kunna liksom ja, parera det och inte gå in så mycket i. Men av och till så stöter man på fall som verkligen kryper på. Och då kan det bli lite, det blir ju snarast kanske lite obehagligt då, och att man ibland kan bli sådär, gud, att verkligheten ibland faktiskt överträffar fiktionen. Det händer verkligen. Alltså man tänker att hade jag tänkt ut en skräckscenario, en skräckfilm eller en story, så hade jag inte kunnat tänka ut det här. Det händer inte så ofta, ska jag säga. Men det finns ju sådana fall man stöter på. Det är ju... ja, det blir ju lite obehagligt snarare. Så att jag skulle också säga att jag mycket skiljer upp det. Att när jag frossar i mina skräckböcker eller berättelser så där, så är det liksom någonting annat för mig än jobbet. Och när det blir någon slags koppling, så det är ju snarast att det är lite obehagligt, skulle jag säga. Mm.
Har ni stött på något fall i era arbeten som skulle kunna vara taget rakt ur en befintlig skräckfilm? Det kanske inte får säga allt, men något...
Nej, det är ju så. Man får ju inte uttala sig om fall då. Så att jag brukar vara väldigt, väldigt noga med det. Det enda man kan säga är väl så att, som jag sa det, av och till så stöter man på fall där man tänker, gud, det här är kanske nästan värre än om jag hade tänkt ut en skräcknovell. Men jag ska säga att det är ändå rätt ovanligt. Men det är klart att det har hänt.
Men då vill jag veta lite om podden. Hur kom ni på idén att starta just en... så pass binge-vänlig. Hur kom ni på att starta det här?
Ja, men jag lyssnade ganska mycket på amerikanska poddar under en viss period. Bland annat en som heter Invisiblia, som är en NPR-produktion som handlar om psykologiska fenomen också, eller psykologi. Och en som heter Revisionist History med Malcolm Gladwell. Och det jag slogs av var hur otroligt imponerande produktioner det var. Alltså de var så otroligt duktiga på att liksom paketera kunskap och liksom följa sin nyfikenhet, och det var sån glädje i deras storytelling. Så då fastnade det lite hos mig, och sen så fick jag grunna lite på det, att vi forskare har ju något som kallas för tredje uppgiften, som handlar just om att tillgängliggöra forskning för den breda massan, eller vi ska liksom kommunicera vår forskning.
Precis som ni gör nu då.
Ja, men precis. Det är en av våra uppdrag. Eller ett av våra uppdrag. Så att vi kan grunna på det. Och så tänkte jag att ja, men kanske skulle man liksom starta en podd. Liksom. Hur svårt kan det vara? Och då tänkte jag att då måste jag ha en bra kompan med mig som kompletterar mig. Och då frågade jag Katarina. Och det är väldigt roligt med den här podden, för att man får... Dels att, liksom, att tillgängliggöra kunskap och forskning för den breda massan. Men också att liksom lite få utlopp för sin kreativa ådra genom att liksom leka med... Det är det som är så himla kul, att vi får leka med liksom paketeringen till hur ska vi paketera den här forskningen och kunskapen så att den blir både intressant och tillgänglig för den breda massan. Så då frågade jag Katarina, och vi funkar ju väldigt bra ihop, så att det är jag väldigt glad för.
Ja, men precis, och för min del var det lite så att jag hade fått gästa en podd för länge, länge sedan. Vid ett tillfälle då, och prata liksom lite om delar av det jag forskar med då. Och vid det tillfället så fick jag komma dit och då spela in det här. Och jag blev helt drabbad. Det var liksom så här förälskelse vid första ögonkastet. Alltså poddforumet. Alltså att spela in podd, att göra det. Det var som en sån här riktig, gud det här är, varför har jag inte fattat det här? Och hur, det här är hur roligt som helst. Så jag gick nästan så här, blev lite knäpp av det där och började liksom mejla programledarna med nya idéer och tänkte jag kan ju komma tillbaka om ni, alltså jag kan gärna liksom, och försökte sådär sälja lite nya då, för att jag tyckte det här var så himla häftigt. Och sen var det kanske, jag kommer inte ihåg exakt, men det gick en tid efter, jag fick ju släppa det så småningom, och då när Kilan kom och frågade mig så att du, jag funderar på det här med starta podd, så blev jag ju helt, ja, eldologer så. Och vi har ju forskat ihop, vi är ju samma forskargrupp och har ju jobbat ihop mycket i projekt och så vi hade ju en idé om att vi ändå funkade tillsammans, men i och med podden har vi ju fått jobba ännu tajtare, vilket är jätteroligt. Vi har ju ett väldigt, som jag ska säga, bra samarbete, och sen har vi då haft turen också att det var också nästan sådär lite filmiskt eller liksom lite sådär, att vi hade turen när vi väl hade börjat, för vi började själva, bara jag och Kilan, utan att kunna någonting, och började liksom hanka oss fram och låna utrustning och försöka spela in och hitta, vi hade ju innehållet, men just det där med paketeringen var ju någonting som inte vi riktigt, eller till slut så tyckte vi så här, vårt innehåll är för bra för att inte paketera snyggare, och i den vevan så stötte vi ihop med, nästan också på något liksom stumpartat vis, liksom via en kollega till mig som hade en granne som skulle starta upp en produktionsbyrå, och då behövde de liksom innehåll och vi behövde paketeringen, och så möttes vi, och där har det liksom fortsatt, och det har varit jätteroligt verkligen.
Ni får göra reklam för dem.
Vi har P-Novel Studio då, de startade liksom, de var ju i startgroparna då när vi kom till dem, och så pratade vi ihop oss, och så blev det så att de två som grundarna och jag och Kilan, vi har ju liksom podden ihop alla fyra. Jag och Kilan står ju mycket för innehållet och de står för produktionen, men också att de gör ju mycket storyarbete. Vi har ju en story varje avsnitt då, så att vi står ju mer för faktan och innehållet då, och hitta gäster och sköta själva pratet då, och läsa på research och sånt, medan de mycket tar ansvar för det här med storyn och får den då paketeringen plus själva ljudklippning och sådana saker.
Era program, har jag tolkat det rätt då, om att de är typ baserade på er forskning?
Nej, jag skulle säga inte bara de är baserade på, de är alltid liksom förankrade i forskning och vetenskap, men sen i våra specifika forskningsområden är ju liksom smalare. Vi försöker ju utnyttja vårt liksom nätverk, att känna många andra som forskar eller kunna ta kontakt med andra som forskar i andra områden. Så vi försöker ju ha en expertgäst i varje avsnitt som kan just sitt område. Och det ger ju oss möjlighet att lära oss nya, alltså få liksom djupdyka lite i nya ämnen som inte är våra specialområden. Så att det ligger ju i närheten av vår forskning, egen forskning, men det är långt ifrån bara det vi är bäst på.
När ni planerar avsnitten, hur skulle ni säga att ni arbetar? Har ni något särskilt mönster ni går efter?
Jag skulle säga att det är väldigt olika beroende på avsnitt. Ibland så kan det vara liksom att det är någon som har släppt en bok som vi tycker att men det här låter ju intressant. Det skulle kunna vara något för podden. Och då är det att vi beställer boken, läser, hör av oss till gästen. Och sen i regel brukar vi skriva lite skiss på frågor och skicka mest som ett skelett. Så. Men sen så kan det ju bli liksom under samtalets gång. Beroende på vad det är för typ av gäst, hur bekväm gästen är med att liksom, ha det på studs, eller om den inte är så bekväm så tar man kanske i den ordningen eller de frågorna som man har ställt på förhand. Så det är väl mycket så liksom, att det kan vara utifrån liksom, en ny lanserad bok eller ny forskning som vi har sett, men det kan också vara att vi liksom snör in på ett visst smalt område eller fenomen, till exempel att man nästan, ja men till exempel så hade vi ju svartsjuka, tror jag var ett sånt ämne som vi var, det finns ju många, men där vi var så här, men vi skulle verkligen vilja bara gräva in oss riktigt riktigt djupt i det här med svartsjuka, och då är det att vi börjar den änden och sen försöker på egen hand hitta liksom forskning eller böcker och sen experter och sådär, så att det kan se väldigt olika ut, men i regel kan man väl säga att vi brukar spela in först avsnitten med, eller liksom intervjun med gästen. Och sen därefter så brukar vi spela in för- och eftersnack. Och då brukar vi försöka liksom, vad ska man säga, kompensera eller komplettera Så att är det väldigt faktatungt under intervjun, då försöker vi tänka att man spånar kanske lite mer i för- och eftersnacket. Eller om det är liksom väldigt praktikertungt, då försöker vi hitta så här, vad säger forskning? Finns det någon nya rön till exempel?
Har ni svårt att få gäster till era avsnitt?
Nej, absolut inte. Det ska jag inte säga. Tvärtom så brukar folk var väldigt generös och blir väldigt glad ofta. Och det har väl hänt några enstaka gånger att folk inte har velat eller hänvisat vidare eller tyckt. Och det kan ju bero på att man inte tycker att man är bäst lämpad att ta det ämnet och vet andra som kan det bättre. Och ibland kan det vara att någon faktiskt inte vill alls då. Men oftast har det ju varit så här, gud vad roligt, jättekul. Mm. Och alltså, forskare är ju ganska, de gillar ju att prata om sina områden, kan man säga i allmänhet. Så att många blir väldigt glada. Och sen tror jag podd är ett ganska tillåtande format också. Det är inte bild, det är inte live, du kan liksom... Och sen tror jag det hjälper att vi två har, alltså... Vi är aktiva forskare, de vet att det är, ja, att vi, jag tror, nu också ska jag säga, när vi har hållit igång ett tag och folk har kunnat gå in och lyssna också, så vet ju de lite vad det är för produkt. Det var ju kanske svårare i början, och då var vi ju mer, då gick vi mer på närhetsprincipen och hittade gäster som vi liksom kände mer eller mindre. Men nu kan det vara så att vi kontaktar folk vi aldrig någonsin har pratat med, och då tycker jag också att försöker vi alltid säga det, att lyssna gärna på något avsnitt för att se lite vad det är för någonting. För det är det någonting man är rädd för som forskare, speciellt när man forskar om lite känsligare ämnen, då är det ju att man ska bli missförstådd, att det ska bli felciteringar eller att man ska liksom vinklas på något sätt i något program och så. Det är därför man kanske drar sig lite för att tycka att det kan vara lite läskigt med media överhuvudtaget och nå ut då. Men där tror jag ändå att vi har ett hyfsat, vad ska jag säga, rykte. Eller liksom, vi har ju behandlat väldigt känsliga ämnen, tycker jag, ändå med stor omsorg, och att folk ändå kanske känner ett visst förtroende för att vi kommer att hantera det här på ett bra sätt.
Får ni någon respons på hur just ni har tagit upp, om vi säger svartsjuka exempelvis, det var ett av de bästa avsnitten tycker jag. Liksom, har ni fått några reaktioner på att nej, men det här var helt fel, så där kan ni inte säga?
Jag hade nog förväntat mig lite mer. Till exempel så gjorde vi ett avsnitt, det är väl ett av de känsligare då, om pedofili just, som är ett väldigt känsligt ämne förstås, av förklarliga skäl. Där fick vi kanske lite, men nej, jag skulle säga väldigt, väldigt lite ändå. Vad säger du, Katrine?
Ja, alltså precis, en och annan kommentar, absolut, det har kunnat komma. Och ibland, vissa ämnen också sådär, som du säger, det blir ju alltid en vinkling, det kommer inte ifrån, och liksom, forskning är ju inte så svart och vitt som man kanske skulle önska heller, så den experten vi väljer, det blir ju dens åsikter, eller liksom, det blir ju dens vinkling, och vissa ämnen så finns det ju ibland lite polariserat, alltså det kan finnas olika läger vad man tycker i det, så att det har ju hänt att någon kan kunna liksom ha synpunkter på att man kanske borde tagit någon annan, kanske de själva, så där kan det ha hänt någon gång, att liksom, varför valde den här experten, och vet, så här. Men jag skulle säga också väldigt lite, det händer, det är inte så att vi är helt avsaknade av att få kritiska röster, men det är inte någon massiv, det mesta respons vi får har ju varit positivt, och att de liksom ser att vi försöker vara balanserade, att vi liksom, är ett känsligt ämne där det finns polarisering, så försöker vi med omsorg tänka vilken expert och hur blir det, och vilken, liksom, vad finns det för olika röster i det här fältet. Sen kan ju inte vi det alltid jätteväl, men vi försöker ju, det blir ju ett förarbete att se lite så att vi hittar någon som kan representera åtminstone en rimlig andel av liksom, de i fältet. Så.
Men sen också, det som jag verkligen tycker om och som vi har liksom blivit bättre på med tiden, det är ju att ta in röster från personer som själva har upplevt det vi pratar om, så att vi dels har den här sakkunskapen utifrån forskning eller liksom beprövad erfarenhet, men sen har vi personer som själva kanske har liksom den diagnosen vi pratar om eller har upplevt, eller det är till exempel en som diagnostiserats med narcissistiskt personlighetssyndrom, vilket är ganska sällan man hör om. Man hör ofta om diagnosen och om de här personerna, men man pratar sällan med de personerna. Så att jag tänker att det är också en bra ingång i det här att få liksom lite förstahandsuppgifter från personerna som vi pratar om, helt enkelt.
Hur känns det att prata med dem? Alltså, oavsett om det skulle vara en som har den diagnosen, eller om det är någon annan diagnos. Liksom. Hur känns det och när du verkligen vet att de har den diagnosen? Jag tänker, narcissism porträtteras ju inte riktigt som det är i verkligheten i populärkulturen.
Nej, men sen är det är ju så här, alltså det kanske, jag till vardags är ju läkare, psykiatriker och rättspsykiatriker, så att för min del så pratar jag ju väldigt ofta med folk som har diverse diagnoser, så det är ju inte nytt så. Sen ska man ju ärligt säga då att det är inte alltid det jag och Kylan som träffar de här personerna, utan där ibland är det ibland är det vi som för den intervju, men ibland är det så att personerna prata med någon av producenterna och berätta sin historia där. Så det har sett lite olika ut faktiskt. För att det viktiga där är ju inte mötet med oss, utan det viktiga där är deras story och deras berättelse. Så då kan vi ha förberett frågor som sen de får ställas och berätta och spela in. Då. Så att de delarna är ju mera, det ska ju vara en illustration till det vi har pratat om faktamässigt, och här får man se liksom bilden av det, alltså, men som en illustration till det hela helt enkelt.
Men sen skulle jag också säga att en av fördelarna med att vara forskare många gånger, det är att man är väldigt nyfiken, så att oberoende av vad det är för typ av person vi skulle möta, om det skulle vara en incel, en som har en liksom pedofil tendens, eller om det är vad det nu kan vara, så är det ju väldigt mycket liksom, vad ska man säga, öppenhet och nyfikenhet och en vilja att förstå. Så att det tror jag är en liksom väldigt viktig nyckel i det här, liksom, oavsett vilket fenomen det är man ska utforska, att man inte kommer in med liksom förutfattade meningar om vad för typ av svar man ska få, eller att den personen är på ett visst sätt. Så. Och det är det som gör det kul, tänker jag, när man har den här öppenheten och nyfikenheten. Man blir ju ganska överraskad många gånger.
Apropå nyfikenhet då. En vanlig session där ni producerar som bäst eller skriver som bäst. Hur skulle den se ut?
Jag har något spontant, Katarina. Nej, men jag tänker att det roligaste avsnittet för mig som vi har producerat har varit incel-avsnittet. För att det var ett sånt fenomen. Jag kommer ihåg att jag satt hemma en lördag och var så här. Ja, men det är så spännande, så här, finns det för jag tänkte att det inte fanns någon forskning om det, så satt jag och liksom kollade i KI:s databas, liksom, sökte på forskningsartiklar, och då ser jag att det liksom ändå har rasslat in lite forskningsartiklar om det här ganska ändå relativt nya fenomenet, och började läsa det här frenetiskt, och det väckte massa frågor, och så försökte vi hitta en expert att intervjua, och då är Lisa Kati, som då var på Totalförsvarets forskningsinstitut, helt fantastisk person. Och det var så himla rolig intervju, för att det var 100% nyfikenhet. Och jag föredrar ju kanske intervjuer som inte är så, liksom, att vi kanske inte haft frågor innan, eller att personen inte är så liksom bunden till frågorna, och att man kan vara väldigt, väldigt närvarande i den stunden. Liksom. Tänker jag spontant.
Ja, men absolut. Just de där man har fått dyka in i, och kanske ibland också där när det har utgått från att vi har hittat ett fenomen, ett ämne eller en bok som vi liksom har snöat in lite på. Då har det ju varit väldigt lustfyllt också i förberedelsearbetet att liksom sätta sig in i det här, läsa boken och liksom. Jag gillade också, vi hade ju ett avsnitt om fuskarna som byggde på den boken då, och det tyckte jag var, den boken var, jag blev väldigt tagen också av den hela berättelsen liksom, och när vi hade den intervjun, han var en gäst då, var också väldigt trygg och väldigt liksom sådär, visste vad han pratade om, och det var väldigt spännande. Man hamnar ju, vi har ju oftast mera material än vad som vi har i själva podden, när man hamnar på de här sidospåren ibland och så, men sen också tycker jag var väldigt spännande. Vi pratade om förhandling vid polis, alltså polisförhandlare. Och det var ett jätteintressant. Jag kunde väldigt lite om det liksom innan och sådär. Så det var väldigt, väldigt fascinerande att höra den här polisen berätta om det och hur det går till och sådär. Så att, ja. Nej, men de intervjuerna när man har en väldigt trygg gäst som är liksom hemma och trygg i sitt ämne. Så att det känns. Då flyter ju ofta samtalet på väldigt lätt och man får höra, det är jättespännande. Och det känns som att man liksom hela tiden lär sig nya saker. Alltså, det är väldigt, väldigt fascinerande. Jag som älskar att plugga och som kan ibland så känna, nu har man liksom nått en viss nivå. Det, när man forskar fortsätter man ju med det där lärandet hela tiden. Men det här är liksom en ny form att verkligen få sitta med någon och höra den berätta och ställa vilka frågor man vill och få liksom lära sig saker. Jag tycker det är jättehäftigt.
När ni har arbetat under de här, är det 3, 4 år ni har hållit på, har ni haft några svårigheter med avsnitt eller med folk omkring er?
Jag skulle säga väldigt, väldigt lite svårigheter. Men sen är det ju vissa saker som det är därför det är så bra att det är jag och Katarina som driver det här tillsammans. Eller vi är väldigt bra samarbetspartners för att vi är bra på lite olika saker. Jag skulle kunna sitta och planera i all evighet och snöa in. Och Katarina är väldigt bra på att liksom få saker gjorda. Så här, men nu bokar vi in ett datum och så ska vi spela in. Och så här, så att det blir liksom ett driv framåt. Så att jag är den som kanske är lite så här, ska gräva in på djupet och du ska driva fram. Och det blir väldigt, väldigt bra kombination. Min personliga svårighet är ju att jag inte är så bekväm med att vara spontan framför micken. Så att jag vill gärna ha tänkt ut någonting innan när vi ska ha våra eftersnack till exempel. Medan Katarina tycker jag är väldigt bra på att liksom ta det på studs mer.
Ja, men precis. Min svårighet är väl det där att tvinga mig till att liksom faktiskt sätta mig och dyka in i den där litteraturen eller läsa det där som, ja, förberedelse är ju, jag gillar ju sådana saker lite på rull så där och tycker ju att det är härligt att inte vara så manusbunden, att inte vara så liksom fast i det. Men å andra sidan då så, jag skulle säga den stora svårigheten är tiden, eftersom både jag och Kina jobbar ju heltid. Ja, minst eller vad man ska säga, i vanliga fall med våra vanliga arbeten och jobb. Och jag har som sagt några barn där hemma och liksom familjen och så här, så att det är liksom tiden att få den att räcka till och att liksom hinna, för det är ju inte bara själva inspelningen, det är ju en sak att ta tid för det, men sen ska man ju hinna läsa in sig, man ska hinna prata, kontakta gäster, man ska hinna lyssna igenom efteråt och sådana saker är lite mera. Eller det kan vara svårt liksom att få till det. Så att jag skulle säga att tiden är det stora problemet. Sen har det väl stundom varit lite så här. Det kan ha varit svårt att hitta en bra story, ett bra fall till exempel. Ibland har det varit svårt kanske att hitta den expert man vill ha och så där. Men det är inga stora svårigheter. Ämnen till exempel, det är inget problem. Vi har liksom en lång lista med fortsatta ämnen som vi vill ha. Så att det inte, utan det kan vara liksom att hitta rätt person, att hitta rätt expert. Ibland kan ta lite tid sådär. Och så, ja, och det skulle jag säga också att min svårighet också kan vara lite, jag är då inte som tjej, jag är ju väldigt spontan, kanske har mycket på volley så, men det jag har svårt för det är mer det här tänka ut, vara den där superkreativa som så här skulle man kunna ha liksom visioner. Jag har väldigt svårt att se, jag kan liksom inte, i början när vi satt innan vi hade Novel Studio bakom oss liksom, när vi satt själva och skulle tänka ut, då hade jag väldigt svårt liksom att få till det där. Där är ju Kila mycket bättre på att se så här, men här skulle man kunna ha liksom idéer kring hur man kan ändra, liksom, här stoppar vi in det, här gör vi det, eller ha sådana smarta grejer till före eftersnack, att jag tänkte att vi kopplar det till det här, så kan jag bli alldeles överraskad. Jag kan komma på sånt i stunden, men jag kan liksom aldrig tänka ut någonting i förväg.
Vilket är ert favoritavsnitt? Jag gissar att ni har varsitt.
Det är ju så svårt, det är så himla svårt att välja. Och nej, men grejen är den att vi har ju, ja, att bara välja ett känns liksom helt omöjligt. Vi är ju båda väldigt förtjusta i incel-avsnittet.
Ja.
Det var liksom, det var så mycket som klaffade. Det var ett ämne som vi båda tror jag kunde väldigt lite om innan och kände att vi kunde väldigt mycket mer om efter. Och det är ju alltid härligt. Plus att det var, Lisa, vår gästa, var ju liksom superhärlig, måste man säga.
Verkligen. Och jag kommer ihåg att jag satt och läste in mig i de här forumen och snöade in och läste vad incels faktiskt skrev och så. Så det var verkligen en helt ny värld. Och det blev ett väldigt bra avsnitt. Och lite, vi var ganska tidiga med det avsnittet, så det var lite nytt fortfarande då. Så att spontant så tänker jag dels på incels-avsnittet, incels och kvinnohat på nätet heter det. Men även, det finns ju hur många som helst, men om man bara tänker på det som är top of mind då, skuldbeläggande av offret tyckte jag också var ett jättebra avsnitt där vi har Sara Landström med oss från Göteborgs universitet, som också är jättebra.
I seriemördarfilmer så är det ju, men Jack the Ripper, han var ju den typ den första nedskrivna incellen skulle jag vilja kalla det, som han var seriemördare som bara mördade kvinnor på grund av sitt hat mot prostituerade. Så jag kunde liksom hitta skräckfilmer på nästan varje avsnitt som ni har gjort nu.
Det är intressant.
Ja. Men då kommer vi in på film. För i vanlig ordning så brukar vi ha minst en film var som vi har sett eller anses behöver uppmärksammas. Så jag tänkte, ni kan väl få välja varsin som ni tycker vi ska uppmärksamma.
Ja, ja men jag börjar då. Jag vet inte om jag tycker att den borde uppmärksammas, men jag tyckte att den frågan var väldigt rolig att få. Och lite svår, liksom, för att vilka parametrar ska man tänka utifrån? Liksom. Men jag har en skräckfilm som jag såg ganska nyligen, som jag tycker är värd att se, som heter Speak No Evil. Är det något ni har sett? Nej? Nej, det är tyst. Ja, nej. Och den är väldigt intressant, för då handlar det om ett danskt par som träffar ett holländskt par när de är på semester någonstans utomlands. Och de klickar ganska bra och så vidare. Och de har barn, ett varsitt barn i samma ålder och så där. Och sen så får de ett litet vykort hem, det här danska paret från det holländska paret som liksom skriver att så här, men det var så trevligt sist, ni kanske vill komma ner till Holland och besöka oss. Vilket de gör. Och det som är så himla bra med den här filmen, det är just den sätter fingret på människors oerhörda vilja att inte skapa dålig stämning. Och hur långt det kan gå och vad destruktivt det kan bli att man liksom försöker att liksom låta saker passera bara för husfridens skull eller liksom den goda stämningens skull. Vilket verkligen kan vara till fördel för motparten som inte alls är bra. Som kan vara väldigt, vad ska man säga, gränsöverskridande. Och det sätter också lite fingret på det här med normalisering. Man brukar prata om normaliseringsprocesser. Hur liksom något som är väldigt skevt, alltså gränsen för det som är accepterat liksom hela tiden förskjuts. Och det tycker jag att den här filmen verkligen illustrerar väl. Så att av den anledningen så tar jag den.
Är det på bio eller nej? Det var på, alltså, är den gammal eller när
nej, kom den? Nej, om inte den kom ut slutet på 2022.
Jo, slutet på 2022.
Alltså, grejen är, jag tittar ju så lite på film nu. Jag tittar ju väldigt mycket på tv, så, alltså tv-serier och sånt. Jag tyckte det var så svårt, för det var så länge sedan. Och just skräckfilmer var så länge sedan jag tittade på, eftersom jag... naturligtvis själv har lite svårt att få till det här hemma då med rena skräckfilmer.
En skräckserie då? Det finns
skräckserie
ju gott om.
Kan man få ta. Ja, men precis. Alltså dels så, jag vet inte, jag tycker också de här psykologiska dramerna, alltså det är väldigt spännande. Jag kan säga att en av de senaste vi såg som jag och då min äldste son övertygade min man om att nej, men det här är inte skräck, det här är bara en spännande serie. Så satt han och bara, det har alla ingredienser för skräckfilm. Och det var en, den är ganska ny, det här Red Rose. Red Rose eller Red Rose heter den. Om ungdomar, det är lite så här ungdomsaktig då, men den har mycket ingredienser. Jag gillar det, liksom så här skoluniformer, det är unga personer, det är så här universitet eller college. Liksom. Den är i England tror jag, men det handlar om att de laddar ner någon sån här app då som börjar liksom, det första scenen är någon kvinna som, en ung tjej då, som tar livet av sig och så kommer det in hela den här, att det är en app då som styr, alltså det, ja, så det, den har mycket klassiska skräckfilmsgrejer och den påminner väldigt mycket om den här, vi hade ju faktiskt ett avsnitt, apropå skräck, hade vi ett avsnitt där vi bjöd in, vad heter han, Jack
Werner?
Ja, just.
Ja, men ja precis, där vi pratade om det här creepy, alltså creepypasta eller creepy. Säger man så? Hur var det nu? Sa man creepypasta? Ja, just det. Och det, den här, då läste vi på, det var ju också väldigt spännande, Kila, nu när jag tänker efter. Jag hade liksom glömt av det lite, men när vi läste om de här alltså de här apparna som man sa drev folk, med utmaningarna och olika liksom som kan styra. Och den här serien anspelar mycket på det. Men i slutändan var det kanske lite, men den var väldigt dramatisk och väldigt, den hade mycket skräckteman i sig. Och sen det här att det är ungdomar, att det är det här med nät, den här appen, det kändes väldigt liksom, det känns mycket som en creepypasta helt enkelt. Så den tyckte jag ändå var, ja men det var rätt spännande. Det, Som vanligt tycker jag det är väldigt svårt det här att hålla hela vägen. Alltså i slutet blev jag väldigt ofta besviken. Men den höll i alla fall fram till kanske något av de näst sista avsnittet eller något. Så ja, den skulle jag vilja ändå säga någonting om.
Det låter ju som en serie som är högst aktuell nu, jag menar med TikTok, Facebook, alla dessa challenges som kommer upp. Jag tänker på att apropå att hon tog liv av sig där, den här dumma saken de har fått för sig här, att man ska lägga sig på ett järnvägsspår. Jag kom direkt att tänka på det.
Ja, nej men absolut. Nej, men den anspelar väldigt mycket på det. De här, och det var ju mycket när vi läste på till det avsnittet. Då läste vi mycket kring de här. Ja, det pratades ju mycket om att det var liksom si och så många som hade tagit livet av sig. Och så när man började undersöka lite mer faktiskt, försökte läsa på om det kring vad kunde man egentligen koppla till de här apparna och inte så var det. Men jag tycker det var väldigt intressant med, för det var ju också som en genre som man liksom inte. Alltså barn och ungdomar idag, alltså det är helt andra utmaningar när jag växte upp. Det går liksom inte att jämföra och det är väldigt spännande och intressant, och det är svårt också kan jag känna som förälder hur man ska hantera det. Någonting som man själv inte riktigt kan relatera till. När jag var tonåring så hade vi inga mobiltelefoner, de fanns liksom inte. Och det blir ju också då extra utmanande förstås att förstå det. Och det är väldigt triggande det här med att appar, för man kan ju ibland känna det, att de liksom tar över och liksom de tänker själva till slut. Och nu med AI-bottar och chattbottar som ska liksom, ja, jag vet inte, min man är väldigt inne på någon sån här. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter, för jag är så ointresserad av det egentligen. Men han berättar om det, att man liksom skriver en instruktion och den kan liksom slänga ut en massa saker och den bara gör grejer. Det är ju väldigt obehagligt. Ja, helt enkelt.
OpenAI tror jag sidan heter. Vet lärare som har fått problem med att elever skriver hela uppsatsen med hjälp av den. Har ni någon egen hälsning ni vill göra eller kanske kan berätta lite om var man hittar era sociala mediekanaler?
Ja, alltså vår podd finns ju där poddar finns. Och vi släpper snart en kommande säsong. Vilken säsong? Är det sjunde säsongen,
Ja,
Katarina? Ja, precis.
det är det.
Säsong 7 kommer alldeles snart publiceras. Och finns där poddar finns, som sagt. Och sen så har vi en Instagram som heter Mörka Psyket. Eller Mörka, utan öra.
Ja, precis. Så att, gå gärna in och lyssna på de här avsnitten som vi har pratat om och på alla avsnitt. Som sagt, jag gillade det där du sa, binge-vänlig podd. Jag tyckte det slog an något hos mig. Jag tycker ju själv att det är väldigt härligt med sådana man bara kan gå rakt in och bara fortsätta lyssna. Och har man inte hittat podden är det ju fantastiskt, för då har man ju 6 säsonger som man liksom har kvar av härligt lyssnande. Så då blir vi väldigt glada.
Men Kilan och Katarina, jag tackar så jättemycket för att ni ville komma till Skräckfilmscirkeln och prata om era erfarenheter, om er själva och om podden Det Mörka Psyket. Och på hemsidan skräckfilmscirkeln.com, där hittar du länkar och mer information om dagens poddavsnitt. Vi är tillbaka om en vecka. Då ska vi prata hajfilm igen. Musiken i det här avsnittet kommer från Vivek Abhishek, Sci Music och Belsemora. Jag heter Patrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Productions. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.